Välkommen till Nyfiken på Tantrapodden. En resa från förutsägbart tråkigt sex till orgasmiskt levande liv. Så är det dags för den fjärde delen ur boken Konsten att älska med Barry Long. Och jag som läser heter Anna Torsdotter. Och i texten till den här delen av podden kommer jag att lägga en länk till min verksamhet just nu. Den här delen heter Medveten kärlek. Mannen kan aldrig vara lycklig särskilt länge. Inte förrän han har älskat så mycket att kärleken har ersatt hans sexuella rollspel och underhållning. Eftersom utvecklingen i världen är hans eget snillrika verk, för att undkomma detta ansvar har han också uppfunnit nästintill idiotsäkra preventivmedel, det kemiska p-pillret och den operativa steriliseringen, för att garantera sin egen njutning på bekostnad av kärleken. Baksidan av detta, det finns alltid en baksida med självisk njutning, är den ändlösa befolkningsökningen på jorden. Behovet av födelsekontroll uppstod enbart för att mannen förlorade sin sexuella kontroll över sig själv och började utlösa sädesvätska för att han onanerade och vanemässigt ejakulerade in i kvinnan. När tiden och världen ännu var mycket ung och mannen och kvinnan älskade varandra som gudar, var det ett privilegium att finnas i kroppen på jorden. Eftersom mannen var ansvarig för kärleken och kvinnan hölls antalet födslar nere. Visst ejakulerade mannen i kärleksakten, men inte ofta. Och tidpunkten valdes av den gudomliga intelligensen, kärleken själv, vilket han var förenad med. Mannen och kvinnan idag kan ånyo träda in i kärlekens medvetande bakom den del av hjärnan som kontrollerar deras könsorgan. Detta sker genom att älska på rätt sätt, genom att vara ett med känslan i sin vagina eller penis. Inte genom att försöka vara reserverad eller klamra sig fast vid sin enskilda identitet. Då kan de två manliga och kvinnliga polerna i kärleken på jorden förenas i det fantastiska medvetandet, den gudomliga essensen hos deras gudanatur. Kärleken har två sorters energier, en i den övre delen av kroppen och en i den undre. Den övre kroppshalvan utstrålar en ytterst fin energi och känns speciellt i solarplexus och i kvinnans bröst. Då detta är den finaste och mest ljuvliga av hennes kärleks psykiska energier, är det ofantligt viktigt att hennes bröst och bröstvårtor blir kyssta av mannen. Det krävs att han är ytterst varsam och kärleksfull. Många män är giriga, hårdhänta och till och med våldsamma när de smeker och kysser kvinnans bröst. Istället för att förhöja kvinnans kärleksfulla gensvar förstör det bröstens känslighet, varpå hon slutar att känna sin kärlek i dem. Dessutom underbygger det hennes aversion mot sex och kommer att påverka hennes framtida gensvar också till en kärleksfull och ömsint man. Kärleken i kvinnans bröst ger mjölk till barnet och håller det mot barmen utan tillstymmelse till sex. Denna kärlek kan upplevas som en längtan efter det ouppnåeliga. Längtan efter renhet och fulländad skönhet. Denna övre pol av kärleken är också källa till ett all platonisk kärlek. Kroppens nedre pol, nedanför midjan, är koncentrerad till könsorganen, men finns också i ryggslutet, bäckenet, låren och benen, om än inte lika märkbart. Om du är väldigt stilla kommer du så småningom att kunna urskilja den distinkta känslan i denna energi. När den upplevs utan känslomässighet och utan att sammankopplas med sex kan man se att den är precis lika ren som kärleken i kroppens övre pool. Men att sensationen är grövre eller mer påtaglig. Energin som kommer direkt från jorden är ren vitalitet eller livskraft utan känslor som sexualitet och sentimentalitet. Få män och kvinnor har integrerade över- och underkroppar. Mannens eller den maskulina principens uppgift är att förena de två polerna i kvinnan. Trots att han själv har samma brist på förening i sin kropp är allt han behöver göra att fokusera på att älska sin partner och ge henne njutning. Från det kommer allt annat att ske av sig själv. Också upplösningen av mannens egen sexuella disharmoni och frustration. När hela kvinnans organism flödar fritt är hon fylld av gudomlig kärlek. Föreningen av kroppens övre och undre pol, det ideala och det jordiska, det ouppnåeliga och det uppnåeliga. Skapar en ström av gudomlig kärlek, en strålande gyllene energi. När detta har uppnått sig kvinnan fysiskt, psykologiskt och andligt återförenad med den ursprungliga kvinnan. Hennes missnöje försvinner och hon är inte längre beroende av yttre aktiviteter för att uppleva fullkomlighet eller meningsfullhet. Hon kan fortfarande vara sysselsatt med sitt arbete, skapande eller moderskap, men är inte längre beroende av dessa göromål. Hon är fullkomnad i denna enda yoga eller förening. Som du ser runt omkring dig är det verkligen sällsynt att kvinnan är i detta naturliga ursprungliga tillstånd. Ändå består hela hennes sexuella motivation av att uppnå denna gudomliga förening med mannen. Till och med hennes önskan att alstra barn är sekundär till detta. Eftersom den gudomliga föreningen så sällan inträffar är kvinnan idag inte riktigt sig själv. Hon håller sig mest till sina romantiska övre kroppshalva, drömmande om det ouppnåeliga. Och har periodvis eller sex med många med sin undre kroppshalva i hopplösa försök att finna föreningen. Det gör hon inte. Och därför förblir hon mer eller mindre två kvinnor. Splittrad ända tills hon antingen av brustna illusioner eller hög ålder vänder sig bort från sex och lever ett halvt liv av idealiserad kärlek. I vissa extrema fall blir hon kallad frigid. Andra gånger förvärrar hennes frånvändhet mannens tendens till impotens. För att se igenom de sexuella problem som är förknippade med denna brist på integrering måste du se att i den gudomliga eller sanna kärleken sker föreningen inte bara mellan mannen och kvinnan och deras två kroppar utan också inom dem själva. I sina egna kroppar. Kvinnans benägenhet att vara i sin längtan gör henne sårbar och mottaglig för sentimentalitet och falsk romantik. Sann romantik är inte något som kommer och går. Sann romantik är inte en ask med choklad, en ihågkommen högtidsdag eller årsdag. Inte heller rara ord, vackra föremål eller mysiga kvällar på tumman hand. Detta är sannoliken en del av romansen av att leva. Men den romansen innefattar också döden, vilket berövar kvinnan alla hennes illusioner om romantik. I romansen av att leva kan du inte få det goda utan att också få det chockerande. Sann romans är att leva den sanna myten av livet. Sann romans är det ofattbara äventyr där mannen och kvinnan tillsammans i kärleken upptäcker och kommer till insikt om att det inte finns någon död eller slut på det liv eller den kärlek som varken tvekar eller räds.
Låt oss se vad som händer när man får orgasm. Orgasm är en del av den fysiska kärleksakten, men blir alldeles för ofta ett känslomässigt slut. Och kärleksakten har inget slut. Verkliga älskare älskar och älskar med varandra tills mannen kanske flera timmar senare ejakulerar naturligt och medvetet. Eller så avbryter de och fortsätter att älska flera timmar senare eller nästa dag och nästa, utan att mannen nödvändigtvis behöver komma. Det känslomässiga slutet i orgasmen är ett bakslag, en depression som inträder efter samlaget. Innan man är helt befriad från självets vidriga känslor och emotioner kommer det fysiska samlaget att väcka upp djupa emotioner och självtvivel. Det är bara så det är. En faktisk del av den andliga processen att möta sig själv för att ta reda på vem man är. De flesta människor missar poängen i detta. Denna efter samlaget inträdande depression och identifiera sig med den istället för att gradvis frigöra sig från den. Orgasmen är utan tvivel sekundär till kärleksaktens skönhet och syfte. Men kommer också att komma till er båda på rätt sätt och utan att generera känslomässiga trauman efteråt. Under förutsättning att ni är tillräckligt närvarande för att enbart vara fokuserade på själva kärleksakten. Att mannen kommer innan han har alstrat tillräckligt med kärlek, innan han samlat in sin partners gudomliga energier, är rent frosseri. För kvinnan blir orgasmen enkel och okonstlad om hon kan överkomma sin impuls att vilja skydda sig själv. Och om bara hennes partner kan ge henne möjligheten att vara naturlig och komma naturligt. Men mannen är ofta för självisk. Under sekel av sexuell girighet har han lärt och lurat kvinnan att sträva efter orgasm. Och på så sätt avlett henne från den fysiska akt av kärlek som han inte förmått att ge henne. Du kan inte samtidigt vara medveten om sensationen eller den direkta upplevelsen av kärleken och vara på jakt efter en orgasm eller, vad beträffar mannen, kämpa för att hålla den tillbaka. En kvinna som tror att orgasmen är viktig men inte verkar kunna få någon kommer att känna sig berövad eller skyldig och kanske ge upp. Många kvinnor som inte har kunnat skilja kärlek från orgasm har vänt ryggen åt kärlekens under och skönhet. När kvinnan slutar försöka att älska och inte låter sig lockas eller luras av orgasmen. När hon vägrar att ha en girig penis in i sig och själv är oskuldsfull och närvarande i kärleksakten utan en enda tanke i sitt huvud. Då kan orgasmen komma naturligt och utan ansträngning. Underbart och enkelt ur kraften hos den kärleksfulla penis djupt in i henne. Orgasmen kommer av sig själv utan att någon av parterna vill eller försöker få den att komma. Eller så kommer den inte, och det är inte heller något problem. Idag kan kvinnan få orgasm utan att knappt känna det. Faktum är att kärlekens medvetande i väldigt många kvinnor har lämnat vaginan som är så ansatt av förflutet, spänningar och emotioner att kvinnorna inte till fullo kan placera sin medvetenhet där. I synnerhet inte högst upp nära livmodern. Vaginan har mist sin känslighet och detta förvärras med varje generation. Vanligtvis upplever kvinnan mer njutning i de nedre delarna av sin vagina eftersom mannen inte längre har tillräckligt auktoritet för att nå henne djupaste eller högsta del och stannar där tillräckligt länge för att utföra det som är hans uppgift. då han inte kan nå den del som är närmast hennes andliga trädgård, den plats där den verkliga kärleksgudinnan finns, har han flyttat hennes känsla och orgasm till de nedre och främre delarna av hennes vagina och fått henne att koncentrera sitt medvetenhet på klitoris. Detta har han gjort på två sätt. Genom att ständigt ejakulera så fort han kommit in i henne och genom att ihärdigt stimulera hennes klitoris med sina fingrar för att kompensera den orgasm hon annars inte får. Denna kompensation har han försökt göra till kärleksaktens högsta vinst. Kvinnan vet att det inte är kärlek, men vad kan hon göra? Vad har hon för alternativ? På grund av mannens misslyckande med att älska kvinnan onanerar hon på sin klitoris som han har lärt henne. Och om hon var älskad skulle hon inte göra det. Kvinnan har egentligen inte samma behov av att onanera som mannen, som behöver kanalisera sin sexuella aggression. Ovanan har hon fått av honom. Bara penisen kan älska med kvinnan på riktigt, varken fingrarna eller något annat påfund. Bara mannens verkliga penis är utformad för att tjäna i hennes vagina. Bara en osjälvisk, passionerad, tålmodig och kärleksfull penis kan återföra orgasmen till den plats där den hör hemma. Den plats där orgasmen kommer helt naturligt, där den inte finns någon känslomässig störning om den inte kommer. Eftersom kvinnan vet, i sensationen, i medvetandet i sin vagina, att hon är älskad. Genom att älska kvinnan blir mannens händer till slut lika kärleksfulla som hans penis. Hela hans kropp blir kärlek. Vilken kvinna kommer att bekräfta om hon någonsin får se det? En sådan man kan med sina händer älska kvinnan under karessen på det sätt hon behöver. Detta kan ske först när mannen efter år av att älska på rätt sätt har utvecklat och realiserat sina psykiska sinnen. De psykiska sinnena finns bakom alla de fysiska sinnena och är oerhört mycket finare och känsligare. När en man lär sig att älska kvinnans doft börjar han aktivera sitt psykiska luktsinne. Samma sak med hans läppar. När han med allt mer kärlek kysser hennes kropp, hennes hår, hud, bröst, ges hans läppar en ny dimension av kommunikation. Samma sak med hans beröring. Den blir en harmoni, en ström, ett flöde. Till slut realiserar han det psykiska sinnet bakom sinnena. Detta är ett sinne, inte fem. Och hela hans kropp omvandlas till denna förädlade, rena och djupa kärlek. Och då förmedlar till och med hans blottade närvaro kärlek. För att mannen och kvinnan ska kunna älska med varandra på detta gudomliga och vackra sätt krävs en grundläggande förändring i penisen och vaginan. Eller mer specifikt, i den del av hjärnan som styr dem. Penisen och vaginan måste befrias från hjärnans illusioner om hur man älskar. De måste medvetet befrias från sina förflutna emotioner eller omedvetenhet. Från alla ovanor och missuppfattningar som har uppstått genom identifikation med förflutna erfarenheter. Din kropp behöver inte lära sig hur man älskar. Om den bara får möjlighet så är älskaren alldeles naturligt. Men din känslomässiga identifikation med tidigare erfarenheter ställer sig i vägen. Identifikationen är ditt själv. Alla känslor kring vad du gillar och inte gillar och alla dina försök att upprepa angenäma erfarenheter och undvika smärtsamma.
Ditt själv kan med andra ord inte lära dig hur man älskar. Det lär dig istället att bevaka dina egna intressen. Att säkert och skickligt både skydda och projicera dig själv i kärleksakten. Denna själviska hänsyn förvandlar kärleken till sex. Du kan inte samtidigt skydda dig själv och älska. I kärleksakten kan du inte vara reserverad, inte på något sätt. Men det är så männen och kvinnorna älskar idag. Deras erfarenheter har lärt dem att vara på sin vakt, att inte ge allt, för då kanske de förlorar något eller blir sårade. Rädsla finns i överflöd, så de väljer att spela med säkra kort. De vet inte längre hur man gör för att ge allt. Förälskade människor upplever ofta en stark längtan efter att ge allt. Att blottlägga sig själva för den andra, men utan att kunna det. Du måste själv ha upplevt den känslan någon gång. Det är ditt själv som du längtar efter att blotta och bli fri från. Ditt själv som blockerar kärleken i din naturliga kropp. Skulle du kunna ge din älskade allt just nu, i denna stund? Det ärliga svaret är nej. Du har haft chansen varje gång du älskar, men har ännu inte lyckats. Eller har du det? Du kanske upplever att det faktiskt händer ibland, eller att det nästan händer, men att det alltid finns en risk att du inte kommer kunna ge allt. I kärleken finns ingen risk och inget kanske. Kärleksakten idag är en kompromiss. En acceptans av det bästa tänkbara under omständigheterna. Som bäst leder det till temporär tillfredsställelse. Mer kan inte komma ur kompromissande. Det är som att vara drogad. Du vet själv hur det gör dig sömnig efter kärleksakten. Kompromissen har manifesterat sig som den mänskliga kärleksguden orgasmera. Mannen är orgasmfixerad och nu också kvinnan. Kärlekens egen gudinna infekterats och insjuknad i denna manliga fixering och börjar dyrka mannens falska gud. Som om utlösningen vore ett tecken på kärlek. Vilket djur som helst kan få utlösning utan tillstymmelse till kärlek. Men älska kan man inte göra utan kärlek. Så låt oss inte längre varken lura oss själva eller bli lurade. Vill du ha en orgasm kan du gå och onanera. Vill du ha kärlek så håll dig till detta sätt att älska. Håll ut så kommer den nödvändiga fundamentala förändringen av hjärnan att ske som den ska. Den fundamentala förändringen kan bara uppnås genom att lära sig att bli medveten i kärleken. Och genom att man älskar för kärlekens skull och inte sin egen. Detta innebär att bli både psykologiskt och andligt närvarande under kärleksakten och den inledande karessen. Vad innebär det att vara psykologiskt närvarande? På grund av den massiva ansamlingen av förflutet eller omedvetenhet i varje kropp är det idag normalt att du under kärleksakten befinner dig i ett undermedvetet drömtillstånd. Det som händer då är att växande sexuella känslor hetsar upp dina förflutna erfarenheter av sexuell njutning och lockar din uppmärksamhet eller närvaro tillbaka in i det förflutna i form av en sinnesstämning eller fantasi. Uppslukad av detta förflutna lämnar du den kärlek som din kropp håller på att skapa i nuet. Du är psykologiskt frånvarande från den pågående handlingen och inte längre verkligen tillsammans med din partner. Du har glidit in i din egen lilla värld. Det måste du ha lagt märke till i ditt kärleksliv. Kanske i dig själv, men säkerligen i din partner. Alla är då och då medvetet närvarande under kärleksakten. Och under ett sådant ögonblick har du kanske märkt hur din älskare däremot har befunnit sig i ett självständigt privat lyckorus. Han eller hon är klart och tydligt frånvarande. Det är som att tala med någon som inte vet hur länge som inte längre lyssnar. Eller hellre än att stanna kvar i den där kyliga ensamheten återvänder du till din egen personliga drömtillvaro så fort som möjligt. Så att också du kan förlora dig själv i erotiska och overkliga fantasier. Syftet med den fysiska kärleksakten är att vara närvarande tillsammans i medveten fysisk förening som man och kvinna. Men ditt normala sätt att älska är självfixerat, själviskt och självtillfredsställande och ni är på ljusårs avstånd från varandra. Du har i princip lånat din partners vagina eller penis för att älska med dina egna emotioner, ditt eget förflutna. Hur skulle ett sådant isolerat möte kunna leda till en medvetenhet, tidlös förening av den manliga och kvinnliga principen? Eftersom mer emotioner än kärlek skapas av detta sätt att älska och eftersom emotioner utan undantag leder till isolering stöter detta sätt att älska gradvis bort de älskande från varandra. De tröttnar på varandra och magin försvinner. Kärleksakten blir en vanesak, en plikt eller en känslomässig katarsis på samma sätt som ett vredesutbrott. Under tiden växer missförstånden, missnöjet och rastlösheten. Förekomsten av emotioner eller förflutet i könsorganen har en stark reducerande effekt på sensationen och njutningen. Ju mer emotioner eller förflutet, desto mer bedövad blir känslan av kärlek och upplevelsen av kärlekens betydelse, desto mer avlägsen. Eftersom varje penis och vagina är mer eller mindre angripen av själviska emotioner är det ingen som misstänker att den ljuvliga sensation som normalt upplevs i kärleksakten i själva verket är både försvagad och förvrängd. Och därför söker heller ingen efter den glädje som helt av sig själv finns tillgänglig i gudomlig och osjälvisk kärlek. Den är för osannolik, för långt ifrån den normala upplevelsen. Men det är just i riktning mot detta extraordinära, naturliga tillstånd av varande som jag har för avsikt att leda dig. När penisen och vaginan blir fria från emotioner skapar de extatisk kärlek tillsammans. Sensationen är så förhöjd att det till en början kan verka omöjligt att inte förlora medvetandet i njutningen som är nästintill outhärlig. Nu ligger fokus på att vara fullkomligt närvarande, att vara ett med medvetandet i den gudomliga kärlek som skapas. Det finns ingen gräns för expansion av varandet, ingen gräns för glädjen och omedelbarheten i föreningen. Detta är att närvara i det gudomliga, i föreningen av varandra. Och eftersom bara kärlek skapas, inga emotioner eller fantasier. Och eftersom kärleken till skillnad från emotioner eller orgasm inte har något slut, kommer samma hänförande fysiska och andliga njutning att återfinnas i alla kommande kärleksakter tillsammans. Njutningen är inget som förändras. Njutningen är utan toppar och dalar. Utan humör, utan förvirring, utan känslomässiga katastrofer. Den blir bara bättre, finare, mer gudomlig, mer verklig, medveten och närvarande. Och upplevelsen av kärleken, gudanaturen och det oändliga syftet mer och mer förundransvärt
och hänförande ända till extasen övergår i ren skönhet. Vid det här laget har du säkert insett att inget av det här sker i en handvändning. Det kräver mycket känslomässigt och intellektuellt döende. Det kräver mycket arbete med dig själv och med dig båda, men det underbara är att det är möjligt. Jag har beskrivit vad det innebär att vara psykologiskt närvarande i kärleksakten. För att förstå vad det innebär att vara andligt närvarande måste du först förstå penisen och vaginan andligt. Båda är andliga organ som tillsammans utgör vägen till all kärlek på jorden. Om kärleken är Gud, om kärleken är vår egen gudanatur eller främsta egenskap i livet, då är penisen och vaginan organet för denna egenskap. Varje man och kvinna, varje upplevelse av kärlek och skönhet på jorden kommer ur förening av penis och vagina. Också homosexuell kärlek är ett missriktat försök att återvända till det gudomliga tillståndet där den manliga och den kvinnliga principen är i den förening som överträffar både personen och den personliga kärleken. För att älska på rätt sätt måste mannen lära sig att vara sin penis under akten. Att lämna över till dess mycket större intelligens istället för att forcera sin egen sexfixerade känslomässiga mentalitet på kärleksakten. Vilket bara resulterar i att penisen inte kan utföra det uppdrag den är ämnad för. Penisen är manskroppens finaste perceptiva organ och redskap. Den har ett eget medvetande och en egen medvetenhet. Penisen är kärlekens positiva, aktiva organ. Den vet precis hur man älskar och vad den ska göra inne i vaginan. Också under ett vanligt omedvetet samlag kan penismedvetandet ibland ta över och kärleksakten blir förvånansvärt sann och riktig. Men det är förstås ett undantag. Normalt sett används penisen för att tillfredsställa mannens sexuella aggression och underbygga kvinnans självförsakelse. Vaginas ihålighet representerar kvinnans tomhet. Hennes ändlösa längtan efter att få fyllas med kärlek. Penisen representerar den enda kärlek som kan fylla vaginan. Och inte förrän penisen är där blir mannen och kvinnan nöjda. Penisen inuti vaginan symboliserar bron över den enorma klyfta som med tiden har utvecklats mellan de två könen. Klyftan som skapade världen och som världen fortsätter att uppstå igenom. Med penisen i vaginan är det vaginala kanalen till existens symboliskt tillsluten. Håligheten och dess saknade utfyllnad har funnit varandra och blivit fullkomliga. När den förenade akten är fullbordad upphör mannens och kvinnans sökande i existensen. Behovet av existens upphör. Men livet i bemärkelsen födelse och död fortskrider ändå. Ty också förenade är penisen och vaginan dömda att skiljas åt. Ovanför platsen för deras förening finns livmodern och viljan till skapelse. Livmodern eller viljan, källan till all existens, låter inte mannen och kvinnan på jorden vila något särskilt lång tid. Livmodern eller viljan kan aldrig bli fylld på samma sätt som vaginan, för livmodern kräver födelse och existens. Så även om mannen och kvinnan, penisen och vaginan finner vila och fullkomlighet i varandra så suger livmodern till sig livets frön och ännu en rastlös partikel av liv. ännu en penis eller vagina blir född. Jag nämnde tidigare förspel och karess. Jag vill att du förstår att förspel inte är detsamma som karess. Förspel är till för att hetsa upp varandra inför den fysiska kärleksakten. Förspelet aktiverar mannens fantasier och kvinnans emotioner från förfluten sexuell upphetsning. Förspel är precis som ordet antyder, de smekningar och den äggelse som sker i förväg, före den sexuella akten. Det indikerar att det finns något att se fram emot, något som inte är verklighet nu. Karess däremot är komplett i sig själv. Karess är en ömhetsbetygelse av kärlek. Och kärlek är alltid kärlek, oavsett var någonstans den tar sitt uttryck. I karessen finns inget att se fram emot eftersom det som händer och uttrycks helt enkelt är kärlek nu. Om karessen åtföljs av en sexuell kärleksakt kommer kvaliteten hos kärleken inte att förändras, även om intensiteten kan verka förhöjd. Detta innebär att det i kärleksakten såväl som karessen inte finns något att se fram emot, som till exempel en orgasm eller ett slut. Det är en kontinuitet av ögonblick, av njutning, utan vare sig framtida eller förfluten referens. Varje förfluten eller framtida referens skulle vara en tanke. Och varken karessen eller den fysiska kärleksakten kan innefatta några tankar. Om det finns tankar är det inte karess. Men förspel, inte fysisk kärlek, men sex. Två saker är verkligen verksamma i mötet mellan mannen och kvinnan. Kroppens verklighet och självets känslomässiga overklighet. På grund av samhällets ensidiga synsätt idag är de flesta män och kvinnor så styrda av sina känslor och emotioner att de aldrig får någon riktig kontakt med den verkliga sensationen i sina kroppar. De har förlorat förmågan att skilja mellan kropp och själv eller kärlek och sex. Så för de flesta finns det ingen skillnad mellan förspel och karess. Sensuell smekning är detsamma som sexuell upphetsning. Med förspel hetsar man upp sig själv eller sina emotioner. Denna själviska upphetsning är inte sensorisk, inte faktiskt. Det är en aktivering av förflutna känslomässiga erfarenheter och förväntningar. I kroppen finns ingen upphetsning eller förväntan på framtiden. Kroppen finner stimulans i närvaro av kärlek, men den stimulansen har ingen upphetsning i sig. Ungefär som när karessen ger en orgasm. Det är inte upphetsande. Det är rent sensorisk upplevelse, inte en känslomässig. Men de flesta gör upplevelsen till någonting känslomässigt genom att tolka den med sina känslor, vilket ofta ger mycket mindre njutning än vad den direkta sensationen skulle göra. Den som väljer detta dricker av vattnet men missar vågen, vilket leder till missnöje. Som jag har sagt kan bara penisen och vaginan älska med varandra. Det finns en mycket grundläggande funktion i att älska. Det bokstavligen reducerar upphetsningen i det undermedvetna självet. När du med minimalt förspel går vidare i konsten att älska kommer du att nå en medvetandenivå där du inte längre har lika lätt för att bli upphetsad eller projicerad. Ett bevis på detta kommer att vara den påtagliga reduceringen av det som ni tidigare betraktade som normalt känslomässigt beteende i er båda. På detta följer också en växande stillhet och frid samt en subtil men också växande frigörelse från oro och ångest i vardagslivet. När ni har kommit dit är det möjligt att ni kan införa karess i era fysiska samvaro. Men kom ihåg att karess, love play, är den mest sällsynta kommunikationsnivån som finns på jorden. Nu ska jag redogöra för oral karess eller oral love play. Men det måste betonas att denna sorts karess helt mister sin förmåga att vara en väg till kärlek om den förorsakar det minsta upphetsning eller fantiserande i någon av parterna. Allting handlar om medvetande, om att vara mer medveten. Medvetande är frånvaro av upphetsning, frånvaro av begär och strävan, frånvaro av projicering, frånvaro av själv. I frånvaron kvarstår medvetandet. Att vara i medvetandet är att ha förmågan att registrera det som sker genom sinnena eller kroppen utan att blanda in tidigare erfarenheter för att tolka det. Det innebär att kärleken gradvis upphör att upplevas som en känsla och istället ersätts den direkta sensationen i njutningen. Det är ett mycket sällsynt tillstånd. Som de flesta människor är idag blir den sinnliga njutningen tolkad genom förflutna erfarenheter och är därmed varken medveten eller i nuet. Medvetandet omvandlar den fysiska akten till någonting djupt och andligt meningsfullt. Brist på medvetandet däremot gör akten till en mer rå och animalisk funktion som ger upphov till alla de känslomässiga störningar och konflikter du kan se i dig själv och runt omkring dig. Medvetandet riktas alltid mot realiseringen av Gud, det allra högsta, det icke-existerande, och befriar människan från den animaliska identifikationen. Medvetandet är helighet, därför att det inte finns något själv i det. Ingen personlig vinning, ingen självisk motiv. Medvetandet är vad hela den här undervisningen om kärlek handlar om. Därför måste jag nu tala till dig från den platsen i medvetandet som är Gud eller kärleken. Den plats som du och alla andra eftersträvar att förverkliga så som din egen. I medvetandet symboliserar kvinnan det heliga altaret och mannen dyrkaren av detta altare. Kvinnans kön är altaret och livskraften i mannens penis är dyrkaren. Hans högsta önskan är att få knäfalla inför altaret och att dess vaktande portar, kvinnans lår, ska öppnas för honom så han får sära på dess ridå och skåda rakt in i dess mysterium. Det är som förbundets ark. Förbundets ark var en träkista som de forna israelerna bar genom öknen. Den ansågs innehålla stentavlor med de 10 budorden och efter det att dessa hade försvunnit Tora skrifterna. Kistan förvarades bakom en ridå som endast översteprästen var tillåten att dra ifrån för att träda in i rummet. Och när han öppnade kistan och tittade ner i den fann han ingenting. Den var tom. Mannen som ser in i kvinnans sköte, den fysiska manifestationen av hennes mysterium, finner samma sak. Ingenting. Men detta ingenting eller intet är själva kraften bakom kommunikationen. Om han bara kan titta och se utan sin fantasi, utan att identifiera sig själv med den gamla animaliska driften. Hans nästa steg är att utforska altaret med sina andra sinnen. Att röra vid det, smaka på det, känna dess doft och slutligen genom sitt heliga organ träda helt in i det. Allt detta måste ske i dyrkan, det vill säga i den kärlek som transcenderar varje tanke, varje känsla i det utbyte av medvetande som sker mellan de två. För när mannen tittar på och medvetet ser kvinnans sköte, så ser också det tillbaka på honom i medvetande, som Guds öga manifesterat i existens. Här upphör mannen och kvinnan att vara separata enheter, och den obeskrivliga föreningen i medvetandet uppstår. I mannens beröring av altaret kanske hans fingrar hittar in i vaginan. Detta ska i så fall ske med en medveten vetskap om varför. Ur ett animaliskt perspektiv är detta en omedveten impuls, en handling som kommer att göra mannen upphetsad och fylla vaginan med förväntningar istället för en känsla av syfte och kärlek nu. Men för en man som är medveten om sin handling är fingrarna en fortsättning på hans heliga penis. Fingrarna kan nå till platser i vaginan som penisen inte kan. Deras uppgift är att stimulera vaginas hinnor och muskulatur och genom dess skelett kring hålrummet. Hans kärleksfulla fingrar hjälper till att ta bort den ackumulerade substans av spänningar och besvikelser som finns i kvinnans medvetande och vilket ingen känner till, i huvudsak sitter i hennes könsorgan. Hennes njutning är att ta emot sådan kärlek, och hans är att ge den. För kvinnan finns mannens heliga kraft, hans mysterium i och bakom hans penis. Från det att hon är liten är hon attraherad av penisens mysterium, nyfiken på att lära känna den. I mogen ålder upplever hon en oemotståndlig önskan om att beröra och smeka penisen. Att känna kraften komma upp ur dess djup och till slut ta den till sig genom sin mun i en handling av ren kärlek och dyrkan av kraften. Om mannen gör en mental koppling till det som sker och blir upphetsad eller hänförd av det, kommer hans brist på medvetande att överföras till kvinnans hjärna och reducera hennes medvetenhet. Istället för att reducera hennes tankar och emotioner kommer hans kärlek då att öka dem. Kvinnan är mindre benägen än mannen att fantisera, och detta blir väldigt tydligt för henne under den orala karessen. När hon mottar penisens kraft utan dess upphetsning upplever hon en stor stillhet. Hennes sinne och emotioner är frånvarande, och hon blir fullkomligt absorberad i den direkta kommunikationen. Hennes själ försvinner. Även om hon stundtals kan bli uppmärksam på det hon gör, minskar hela tiden hennes identifikation med handlingen, och hon träder in i det transcendentala medvetandet. Transcendentalt medvetande upplevs som omätligt rymd, en svart tomrum, eller ur ett existentiellt perspektiv som ingenting. Men det är verkligt. Det är fyllt av glädje och fullkomlighet och omöjligt att minnas efteråt som något specifikt. Jag förlitar mig på att du kommer att fortsätta att läsa den här boken och iscensätta det du läser. Kärleken eller Gud kan aldrig bli föremål för filosofiska övningar. Det är de alldeles för viktiga och verkliga för. Kärleken eller Gud är att leva och handla nu, utan att spekulera i eller tänka på det. Jag förlitar mig på att jag har uttryckt mig så konkret och så jordnära att du är kärleken och Gud behjälpliga i din förståelse. Inte bara när du älskar med din partner, men i varje stund, nu. När du har möjlighet att vara all den kärlek som du någonsin har skapat genom att älska. Att älska utan själviskhet och utan att eftersträva känslomässig eller självisk tillfredsställelse är vägen till realiseringen av medvetandet eller kärleken, där den medvetna tidlösa föreningen av den manliga och den kvinnliga principen blir en enda gudomlig närvaro. Din egen verklighet i livet, i kärleken.
Ja, så har vi äntligen kommit till slutet av den här boken, Konsten att älska. Jag hoppas att du har njutit lika mycket av att lyssna på den här som jag har njutit av att läsa in den. Och om en vecka så kommer det någonting annat. Vad vet jag inte riktigt än. Men jag önskar dig en fin vecka. Och är du nyfiken på vad jag gör? Så jobbar jag bland annat som tantraguide. Och då hittar du mig på tantraguiderna.nu/Anna. Ha det fint!